Ja, det är en ny erfarenhet för mig att få stå här med bara en kamera och några få ansikten framför sig. Men roligt att få vara här. God förmiddag på er alla där hemma. Idag ska jag, som Josef sa, tala om templet. Läsa texten om när Jesus rensar templet. Och det är ju en lite speciell text, för där möter vi Jesus när han är vred. Och vi är ju annars vana vid att tänka mer på Jesus som den här fridsamma personen som går runt och möter folk med värme och helar och hjälper. Inte så att det är någon konflikt där, men det är ju en annan bild. Men jag tänker också så här att Jesus, han har ju koll på saker och ting. Han om någon vet ju hur saker hänger ihop. Och om han blir arg, då är det nog något viktigt det handlar om. Så det ska vi se på idag. Förresten så i beskrivningen på YouTube så hittar ni länkarna till texterna. Kanske inte så lätt om man lyssnar på telefonen, men ni kan ju ta fram Bibeln, och sitter man på en dator så kan man klicka fram texten där om ni vill hänga med. Men vi läser då från Markus 11 och vers 15-18. De kom fram till Jerusalem och Jesus gick in på tempelplatsen och började driva ut de som sålde och köpte i templet. Han välte växlarnas bord och duvförsäljarnas stolar, och han tillät inte att man bar något över tempelplatsen. Och han undervisade dem och sade: står det inte skrivet, mitt hus ska kallas för ett bönens hus för alla folk, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Överste prästerna och de skriftlärda hörde det, och de försökte finna ett sätt att röja honom ur vägen. De var rädda för honom eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. Först då lite om själva texten och sammanhanget. Det här var ju alltså dagen efter palmsöndagen, då Jesus tågade in i Jerusalem och folket ropade Hosianna, som vi hörde om till första advent. Det var alltså måndagen före korsfästelsen, 4 dagar kvar till korsfästelsen. Och Jesus, han visste ju detta. Han visste vart han var på väg. Han hade sagt det till lärjungarna flera gånger. Och om det här som pågick i templet då, den här handeln, då var ju det så att det var inte alla som kom till Jerusalem som kunde ha med sig djur och släpa dem hela vägen, utan man tog istället pengar och så köpte man djur på plats för att offra. Och det skulle också betalas tempelskatt, och det fick man inte göra med främmande valutor, så de som kom från andra länder var tvungna att växla pengar innan de kunde betala. Och det här pågick då alltså inne på själva tempelområdet, inte i själva byggnaden, men i förgården, på förgården. Och det här tilläts alltså av ledarna, de religiösa ledarna tillät detta, men Jesus tillät det inte. Så här ser vi att Jesus sätter sig över de religiösa ledarna. Och senare då, om man läser texten i Matteus 21 istället, så senare, förmodligen samma dag, så är Jesus tillbaka och undervisar i templet. Och då frågar de om hans fullmakt. Det är alltså, vad har du för rätt att göra detta, frågar de honom. Vilket förmodligen syftar då till vad han gjorde när han drev ut de här handlarna ur templet. Så det var en fråga om makt. Vem är Jesus som kommer med de här anspråken och till och med sätter sig över de religiösa ledarna? Och sedan i förhöret på långfredagen så är också frågan om templet uppe. Och det kan ha varit den här händelsen som var droppen som fick bägaren att rinna över. Som gjorde att de faktiskt skred till verket och korsfäste Jesus. För egentligen hade ledarna tänkt att göra det efter påsken, men nu händer det under påsken av någon anledning. Ja, det var lite om bakgrunden. Varför blev då Jesus så upprörd över detta? Jag tror inte det handlar så mycket om själva byggnaden. Det var inte det Jesus hade omsorg om. Det står i Apostlagärningarna 17 att Gud bor inte i tempel byggda av människohand. Så byggnaden var inte det viktiga. Men templet var ju centrum för tillbedjan i Israel. Och man fick inte lov att offra någon annanstans. Man fick inte lov att sätta upp ett altare på sin trädgård för att offra. Utan man fick ta sig till templet åtminstone en gång om året för att offra. Och ilskan som Jesus visar, den handlar nog mer då om vad templet står för. Och som vanligt så är det hans omsorg om människorna. Det är människorna han blir arg av omsorg för människorna. Han ser att det som pågår, det hindrar deras tillbedjan och det leder dem vilse. Och jag tänkte ta upp tre saker med templet. Tre saker som jag tror kan ligga bakom hur Jesus reagerar här. Och tre saker som också handlar om oss idag, som vi kan relatera till. Det första är då det vi läste, att templet skulle vara ett bönehus för alla folk. Danne påminner mig om att de orden står ju faktiskt här utanför kyrksalen. Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Det var alltså en plats för tillbedjan och gemenskap, och detta var någonting som stördes. Den andra punkten är att templet har ett budskap inbyggt i själva templet och ritualen och allt det här som handlar om Jesus och evangeliet. Och det här budskapet gick på något sätt förlorat, tror jag. Och det tredje är det som Josef var inne på, att våra kroppar och våra liv är tempel för den heliga anden. Och vi ska gå in mer på vad texten säger om detta. Om vi börjar då med bönehuset. Där är ju ett citat från Jesaja 56 som handlar om hedningarnas frälsning. Om man ser till sammanhanget, det ska kallas för ett bönehus, inte bara för judarna utan för alla folk. Och den här handen i templet då, den pågick på det som kallades för hedningarnas förgård. Dit var hedningarna tillåtna att komma. Men längre in fick bara judarna gå. Och ännu längre in fick bara prästerna gå. Och allra längst in fick bara översteprästen gå. Så det här var ju främst någonting då som störde det här allmänna utrymmet där hedningarna var tillåtna. Och där var folk och bad, och där var folk och sökte gemenskap med Gud. Och de blev alltså störda av, som vi såg då, pengaväxlare och handel med offerdjur. Nu var ju det inte så att det var något fel i sig att växla pengar. Inget fel med det. Att köpa offerdjur, inget fel med det. Problemet måste ha varit blandningen. Att man blandade in detta, alltså rent praktiska förhavanden, i gudstjänstlivet eller i tillbedjan. Så att på något sätt gick helheten förlorad. Och jag drar slutsatsen av detta att heligheten är någonting som kan störas. Vi har ju som kristna är ju vi mycket friare. Vi är inte tvungna att be i Jerusalem. Jesus säger så här till kvinnan vid Sykars brunn, att det kommer en tid när man inte längre ska tillbe i Jerusalem, utan alla sanna gudstillbedjare ska tillbe i ande och sanning. Och så vill Fadern att man ska tillbe honom. Vi är fria att be när som helst och var som helst. Paulus säger be ständigt och tacka hela tiden Gud. Men ändå så behöver vi ibland skilja oss, avskilja tid och plats för att be till Gud. Och i Bibeln ser vi exempel på detta. Templet är ett exempel. Jesus talar om bönekammaren, att gå in i sin kammare och stänga dörren för att skilja sig från det vardagliga när man ber till Gud. Vi har också vilodagen som är en tid som är speciellt tillägnad Gud. Och oavsett hur man lägger upp det rent praktiskt i sitt liv så behövs den där tiden. Jag tror slutsatsen av detta är att vi är fria att be när som helst och var som helst. Men det är också viktigt att ha speciella tider, speciella platser. Och också att samlas med våra syskon. Inte bara samlas för att dricka kaffe och småprata, utan samlas för tillbedjan. Och det behöver vi även nu i coronatider. Kanske mer nu än någonsin. Och våra pastorer har ju varit inne på det här att det räcker egentligen med enkla möten, promenader och samlingar vid köksbordet eller vad som helst. Men det är någonting som behövs. Ibland behöver vi skilja oss från allt det vanliga för att vara med Gud och varandra. Den andra punkten då, det är om evangeliet, att templet har ett budskap till oss och till folket vid den där tiden. Och det finns väldigt mycket att säga om detta. Det är intressant att studera alla bilder som är inbakade i templet och de här ritualerna och lagarna. Men för att inte gå för djupt in på det så kan vi titta på just offerdjuren som det står om i texten. Offerdjuren är ju blodiga offer. Det står väldigt utförligt hur offren ska gå till. Och det är offer för synd och orenhet. Och för att få gemenskap med Gud. I Hebreerbrevet 9:22 står det att så renas nästan allting. Så renas enligt lagen nästan allting med blod. Och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Och det är ju det är som en naturlag som Gud har skapat. Utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Och det budskapet, det har han bakat in i templet och i offerritualerna. Så att folket skulle förstå att det handlar om nåd och förlåtelse. Det var alltså templets budskap. Nu säger Jesus då att ni har gjort det till ett rövarnäste. Alltså det här fina budskapet har blivit förvridet på något sätt. Det antyder kanske att de här affärerna inte gick helt rätt till när det växlades pengar och såldes djur. Det vet jag inte, men det skulle kunna vara så att folk var giriga, gjorde sig rika genom att förmedla de här nådemedlen. Och jag tänker lite fritt här nu, det står inte exakt så här i texten, men jag tänker att det kan ha varit så att folket på något sätt gick miste om budskapet. Så istället för att se nåden, att ett offerdjur får ta min plats, ett offerdjur offras för att jag ska kunna ha gemenskap med Gud. Istället för att se nåden i detta så såg man kanske bara en affär. Man tog upp plånboken och betalade och fick sitt djur och gick vidare. Vi vet inte exakt varför Jesus blev så upprörd, men det verkar ha varit så att budskapet om nåden gick förlorat. Och detta måste ju ha varit extra frustrerande för Jesus. Han visste ju vad som skulle hända 4 dagar senare. Han visste vad det skulle kosta för honom. Och vad kan då vi lära av detta om inte vi ska göra samma misstag? Jo, jag tänker i att vi behöver ge Jesus en speciell plats i våra hjärtan. I 1 Petrus 3:15 står det: Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Alltså på något sätt så gick heligheten förlorad och det blev ett rövarnäste där på tempelgården. Men i våra hjärtan så behöver vi hålla Herren Jesus Kristus helig. Och vi behöver påminna oss ofta om vad han har gjort för oss. En till text från första Petrusbrevet kapitel 1 och 18-19. Länken finns där i beskrivningen. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som är blodet av ett lamm utan fel eller brist. Och jag tror att detta är en text som man kan meditera över. Alltså meditera i bemärkelsen att fundera tillsammans med Gud. Att ofta påminna sig om vad det faktiskt kostade. Det var ingen billig nåd. Det är ingenting jag kan ta upp min plånbok och betala för. Utan det var Jesus som betalade med sitt liv. För att jag skulle kunna få gemenskap med Gud. Slutligen då, det som Josef var inne på. Att våra kroppar och våra liv ska vara tempel för den helige ande. Jag läser texten igen tror jag. Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva. Ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. Och det här säger Paulus i ett sammanhang när han talar om sexuell omoral. Och han säger alltså att det finns en koppling mellan mitt andliga liv och mitt kroppsliga liv. Det hänger ihop. Jag kan inte bruka min kropp hur som helst. Och på samma sätt som Jesus rensade i templet kan även vi behöva rensa för att göra plats för honom. Och det kan handla om synd. Det kan handla om saker som är helt fel, som inte borde finnas där i livet. Det kan också handla om saker som är inte är fel i sig, men som ändå tar för mycket uppmärksamhet.